Texten idag, evangelietexten, är hämtad från Lukas evangeliet, tredje kapitlet, ett stycke in. Och innehåller en passage som har jag i första anblick upplevde ganska provocerande eller hotfull. Folket var fyllt av förväntan. Och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Men han svarade dem alla: jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag. Och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoven i handen för att rensa den tröskade säden, samla vetet i sin lada, men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. När allt folket hade lätt döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen och den heliga anden kom ner över honom i en duvas skepnad, och med en röst hördes från himlen: du är min älskade son, du är min utvalde. Den här scenen med han som tröskar säden och skiljer agnarna från vetet finns nog, tror jag, i de flesta av oss här, i varje fall som är vana att gå i kyrkan. Den har använts i helvetes predikningar även under 1900-talet. Och inte minst i vår tradition. Även om jag inte har hört någon sån direkt, jag är lite för ung, så har jag ändå hört texten framföras som ett argument för helvetets existens i några teologiska debatter som man hamnar i ibland i min yrke, även på senare år. Och oavsett då det, så är det väl ändå så här att det finns inom oss alla en brännande tanke om, ska vi säga, det definitiva i fråga om den här världens framtid. Alltså någonstans, någon gång måste en förändring ske. Någon gång, någonstans måste någon gripa in och faktiskt utkristallisera det goda ifrån det onda, destillera ut det meningsfulla ur all meningslöshet, vaska fram det som är sant rättvist ur det som är så orättvist, klarlägga vad i denna värld som faktiskt är gudomligt, evigt och fullkomligt och vad som inte är det. Detta borde ske. Det måste ske. Och för många människor, kanske för de flesta människor på den här jorden, så är faktiskt situationen så akut att det borde ske i eftermiddag. För oss då, eller de som inte befinner sig kanske i den här akuta nöden, så blir ju frågan lite mer hypotetisk, men den finns där. Någon gång måste någon klargöra sanningen för oss. Någon gång måste tillvaron fullständigt befrias. Innehållet måste förändras. Det måste kokas om, det måste bytas ut. Annars har ju allt det vi sysslat med bara handlat om religiös sentimentalitet. Det är inte på riktigt. Om detta inte sker, så är tron bara en dekoration, en accessoar, som rosor planterade i gödselstackar. Alltså, kommer detta att ske? Och vem i så fall ska göra det? Ja, det kommer att ske, säger ordet. Jesus kommer att göra det. Och så presenteras vi en bild av när Jesus gör detta genom att rensa agnar ifrån vete. Och faktiskt Vid närmare anblick så fann jag att metaforen, bilden, är genial. Faktiskt. Det är till och med någonting som man skulle påstå pågår redan. Och i det avseendet så blir helvetesbegreppet faktiskt relevant. Och jag ska återkomma till det snart, så nu får ni tåla er lite. Men hur som helst, den här tanken då som säger att mänskligheten då är uppdelad i på någon form i en del som är agnar och en annan del som är vete. Har ju tillämpats av religiösa ledare inom alla religioner, av maktmänniskor som har drivits av som har drivit och både tillämpat det här, och även av brushuven som vill förändra världen på olika sätt genom alla tider. Men det har alltid lett till samma sak. Resultatet har alltid blivit detsamma. Det har alltid slutat i utrensningar av varierande slag, förföljelse och progromer och folkmord på ett eller annat sätt. Principen för det här är ju mycket enkel. Det är mycket logiskt och enkelt. Det går ut på en föreställning om att vissa människor genom sin otro eller genom sin syndfullhet eller sina allmänna onda egenskaper förstör och smutsar ner för alla andra som vill det goda. Och i och med polariseringen som råder idag, det höga politiska tonläget som faktiskt hörs, så tycker jag att så tar allt fler till retoriken om att det alltid är någon annan eller några andra som är roten och grunden till det onda som sker. Alltså, bara agnarna försvinner så kommer allt bli bra. Det där känner vi igen. Man menar Adolf Hitler på sin tid, känd för det största folkmordet i hela historien. Han trodde faktiskt att han gjorde något bra. Tänk på det. Han gick inte in med det och sa att jag var en riktigt ond människa. Jag ska gå till historien som världens ondaste man. Han gick in i detta för att han tyckte att han skulle göra något bra. Han skulle bli berömd för det. För i hans föreställningsvärld så var judarna roten till allt ont i världen. Då försvann de. Så skulle det bli bra. Ett högt pris hade det. Men vad bra det skulle bli så. Enligt honom. Och den här mentaliteten ligger inbyggd liksom i det här sättet att tänka. Och det finns en då. Sen om de här som är agnar nu då, som ska försvinna, är klimatförnekare eller ryssar eller kineser, eller om det är Donald Trump, hans kompisar, eller det är kommunister, islamister, woke folk eller så kallade fobiker av varierat slag. Det är upp till smak och tycke, eller snarare kanske till vad som är för dagen är opportunt. Tyvärr. När religiösa ledare agerar efter den principen så menar man sig gå Guds ärende till och med. Vare sig det sker retoriskt, alltså genom förkunnelse, eller handgripligt. Så handlar det om att föregå Guds plan. Oftast ger sig dessa människor, de ser sig som Guds hand i världen. Ett bra exempel på, utan att överhuvudtaget beröra vem som har rätt eller fel i det här, är ju konflikten mellan Israel och Hamas, till exempel. Där två parter anser sig gå Guds ärende. Två stycken fiender anser båda två att de är Guds hand i världshistorien. Den konflikten är inte lätt att ha med att göra. Och detsamma, men oavsett vilket, så är det likväl egenmäktigt förfarande. Och detsamma gäller de som anser sig gå politiska ideologers ärenden. Dessutom borde man, tycker jag, vid det här laget då, med facit i hand, ha förstått att bilden med den här som tröskar säden kan inte tolkas på det sättet. Problemet, alltså det är ju inte så att han har, alltså man ser framför två högar, en med rent vete och så en med agnar, och så skyfflar han de här åt olika håll. Alltså problemet med den här tillvaron består ju inte i att världen befolkas av två typer av människor. Rättfärdiga visa orättfärdiga. Problemet är att det gudomliga, det fullkomliga, det eviga, det rätta, det goda liksom ligger inkapslat i allt annat. Och vår oförmåga då att faktiskt se vad som är vad i allt detta, denna blindhet som kallas synden, gör att vi så ofta tar det goda för det onda och tror att det onda är det goda. Bilden, det var ju frågan där då, på vilket sätt är helvetet relevant? Ja, bilden, sa jag, med agnarna och vetet är mer genial än vad man tror. Ja, jag ska berätta en liten historia först. Vad är det här? Jag börjar Marita skruva på sig. Ja, men det var så, det var faktiskt så här. Det var en präst. Det här var på 60-talet. Och då är det så här att innan dess, det minns jag med min pappa. Han köpte sin första skördetröska på 1960-talet. Innan dess hade han något som heter självbindare. Skörden består av tre moment. Självbindaren gjorde det första momentet. Han kapade av liksom stråna, så här, vetet, så här, och så åkte det upp i en grej. Och så var det en knut där och en kärve. Så här. Och sen tog man det där och så körde man det där till ett tröskverk. Som skakade om det där så allt for isär bara. Sen efter det så tog man det där och så körde man det till ett rensverk. Och där var det såll och grejer och fläktare blåste då. Och så till slut då blåste det där böset där försvann. Och så var det då det rena vetet. Så. Väldigt bra. Skördetröskan var ju lysande på det sättet att den hade alla tre momenten i en enda maskin. Det var en fullständig revolution. Och då var det en bonde i byn där som hade köpt en sådan. Men det var en prästen i alla fall det handlade om i den här byn. Han var inte särskilt populär. För det första så var han väldigt stroppig och så där översittare och ansåg att bönderna där nere de var av lite mindre vetskap. Dessutom hade han en oerhörd böjelse just för att hålla helvetes predikningar. Och där han då förpassade nästan varje söndag allmogen i församlingen till detta ställe om de inte gjorde som han sa. Så folk var härligt trötta på den här prästen. Men hur som helst så gick då prästen, tog en promenad ut och gick och spatserade så här på sensommarkanten, och där hade då bonden plötsligt ställt upp den här nya skördetröskan på laggårdsplan, och han var först i byn med detta, och han stod där och smörjade på alla nipplar och skulle precis sätta igång skörden, och då kommer prästen fram och tittar på det här underverket och säger, det var en fantastisk maskin man har köpt här. Det är otroligt vad tekniken går framåt. Den kostar mycket pengar kan man tänka sig. Men hur fungerar en sån här komplicerad maskin egentligen? Så, ja, det är mycket grejer. Så han var lite trött på den här prästen där. Så han skulle ut och skörda, hade inte tid att stå där och prata. Men prästen malde på, och till slut sa, jag funderar på vetet, sa prästen. Vetet, vart var det vägen? Ja, det kommer ner i balken där uppe, sa bonden och fortsatte. Jaha, det var märkligt. Agnarna då, sa han, vart var de vägen? Det vet prästen att svara på, tror jag, sa bonden. Nej, det kan jag inte tänka mig. Kan du inte berätta? I far åt helvete allihopa, sa bonden. Nu svor jag i kyrkan. Bilden med agnarna och vetet är genial på det sättet att principen är exakt densamma med en kastskovel. Även i vår tid var det så här man gjorde för inte särskilt länge sedan. När man hade bankat ur alla kornen så tog man en skyffel, kastade upp till luften med lagom blåsväder och så for agnarna iväg och kom aldrig mer tillbaka. Jag har rensat lingon ibland, har ni gjort det? Ett bra sätt att rensa lingon om man köper det. Då lägger man ut en presenning på marken och sen så tar man lingonen från lite hög höjd. Man väntar till en dag där det blåser lagom mycket och så häller man lingonen så här. Och ner på presenningen kommer det rena lingon och iväg bort över bygderna blåser böset. Och det går inte att hämta tillbaka det sen. Det är borta för alltid. Det finns inte längre. Notera att det som är agnar på ett vete, på ett veteax, är faktiskt egentligen inte en förorening. Agnarna är ett skal, ett hölje som får den rena kärnan att mogna. Agnarna och den rena kärnan är faktiskt en enhet hela tiden fram till den tid då skörden är mogen. När tiden är inne, när kärnan är mogen, så kan det döda skalet sorteras bort, förintas för alltid. Varje människa som har lyssnat till Jesus vet ju också att den nya tiden, den nya skapelsen, Guds rike, ska födas på nytt ur det gamla. Himmelriket är det, säger Jesus gång på gång och drar den ena liknelsen efter den andra som säger precis samma sak. Den nya föds ur det gamla och den mest berömda liknelsen är ju den som kallas för vetekornets lag, eller hur? När tiden är inne så kommer människor inte skyfflas till höger eller vänster, till himmel eller helvete, hit eller dit, beroende på deras egenskaper, åsikter. Alla är vi födda ur denna skapelse och alla är vi behäftade med synd. Svårare än så är det inte. Men när tiden är inne kommer andens vind lösa detta, vår kropp, vår själ, vår ande, såväl som skapelsen i övrigt ur denna tidens kapsel. Denna världens agn och det nya kommer att börja. Vem håller då i den processen? Det kan ju vara viktigt att veta. Jo, Jesus håller i den processen. Alltså Jesus gör det, inte skäggiga ayatollor. Inga högljudda helvetespredikanter, inga fanatiska sekterister, inga våldsbejakande aktivister, ingen självutnämnd världshärskare, inte det heligaste helgon i världen kan eller får hålla i den processen. Bara Jesus. Och han kommer att göra det. Så långt känner jag mig till freds med framtiden. Amen. Nu ska vi sjunga sången 369.